Under våren 2010 arrangerade Djurens Rätt Stockholm en serie föreläsningar i samarbete med MBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Mer om föreläsningarna finns på www.djurensratt.se/poddradio. Här följer föreläsningen från den 20 maj 2010 med rubriken Islam som grund för djurrätt. Vad finns det för grunder för djurrätt inom islam? Vad säger Koranen och profeten Muhammed om djurens rättigheter? Frågan om halalslakt kommer naturligtvis att behandlas. Föreläser gör Muhammad Muslim Eneborg. Muhammad blev muslim 1980. Genom många och långa resor har han fått inblick i olika muslimska kulturer och hur dessa samhällen förhåller sig till islam, sin nationella kultur och traditioner. Han har även studerat islamisk teologi vid flera andra islamiska institut och är känd inom muslimska kretsar som en alim, en lärd person inom de muslimska vetenskaperna.
Ja, tack så mycket måste jag säga då. Och det känns jättekul att kunna få berätta lite grann om djurens rätt i ett islamiskt perspektiv, om man får kalla det för det. Det är absolut inget att jag har någon slags specialistkompetens eller någonting sånt. Men kanske speciellt därför känns det ännu bättre för mig att få anledning att studera det lite djupare och diskutera det. Jag ser själv inte det här så mycket som en föreläsning, som ett samtal med varandra. Och jag kommer att berätta lite grann en stund och sen hoppas jag att vi kan ha en dialog eller en multilog med varandra. Prata lite grann. Jag baserar det här på lite grejer som jag måste jag erkänna, jag hämtat hem från internet. För att hålla en struktur på det hela. Och jag kommer att i vissa fall hänvisa till en del koranverser. Jag kommer att hänvisa till någonting som kallas för hadith. Och det kanske behövs en kort bakgrund för det. Koranen, det är ju islams heliga bok. Det är muslimernas bibel eller vad ni vill. Det är den bok som vi som muslimer anser vara Guds ord. Så som uppenbarat för profeten Muhammed. Genom mediet kan man säga av ängeln Gabriel. Muhammed var verkligen som profet på 600-talet. Han föddes ungefär år 570 enligt våran alltså efter Kristus i vår tideräkning. Och han blev profet eller fick sitt uppdrag som profet i 40 års ålder, så ungefär omkring 610. Och sen levde och verkade han som profet i 23 års tid till 632. Och han levde alltså på arabiska halvön. Första halvan av sin profetgärning utförde han i en stad, sin födelsestad som heter Mekka. Och den andra halvan i en stad dit han utvandrade då under mitten av sin profetgärning, som brukar, som sedermera kommer att kallas för Medina, som egentligen bara betyder staden eller profetens stad. Och det är bra att kanske komma ihåg det, att det här är alltså ett väldigt medeltida kontext som islam kom till. Och från det perspektivet så var väldigt mycket som islam kom med och som Mohammed kom med väldigt radikalt, för att inte säga revolutionärt, för sin tid. Och en del är det faktiskt än idag. Sen från en annan vinkel så kan man naturligtvis också tycka det är intressant att titta på hur det ser ut i det man skulle kunna definiera som den muslimska världen. Efterlever man de här principerna som har lagts ner i Koranen? Följer man verkligen Mohammeds exempel? Och hur mycket lyssnar man egentligen på Mohammeds uppmaningar när det gäller djurens rätt? Som så mycket annat. Och där finns naturligtvis väldigt mycket utrymme för förbättringar. Men det jag tänkte tala om, det är mer från så att säga, religiösa perspektiv, vad som själva religionen egentligen förespråkar när det gäller djurens rätt. Och Koranen då, det är alltså den heliga boken, det är Guds ord. Och förutom den, så allt annat som Mohammed sa, eller alla berättelser om vad Mohammed gjorde eller hur han levde sitt liv, det kallas för hadith. Man brukar översätta det med traditionerna. Så det är en andra stora urkunden, om man ser den andra stora källan som man som muslim öser ur, var man hämtar sin kunskap om religionen. Sen finns det naturligtvis också andra personer senare i islams historia efter Mohammed som har sagt saker och som har kommit fram till saker som man också ibland hänvisar till. Och då i första hand om Mohammeds samtida, som man brukar kalla för hans följeslagare eller kompanjoner, eller varför inte lärjungar. Så det kan också vara någonting som de har sagt. Och sen naturligtvis genom också historien då, och andra har kommit fram till. Men i första hand kommer det att vara lite citat från Koranen som hänvisas till. Det kommer att vara några sådana här citat då från Mohammed eller berättelser om någonting som har tilldragit sig under hans livstid. Då, som är hadith. Det är de stora. Det är liksom där materialet är hämtat, om man säger så. Jag tror det är viktigt från början när man talar om djurens rätt i ett muslimskt eller islamiskt perspektiv, att man tittar på människans situation. Vem är människan? Vad är det som skiljer människan från de övriga djuren? Vad är det som är våran speciella deal med Gud? Vad har vi för plats i hela skapelsen, i hela världen? Och då är det väldigt tydligt i islam att människan har en plats såsom Guds ställföreträdare på jorden. Människan är Guds khalifa eller kalif, alltså ja, ställföreträdare på jorden. Det finns en vers i Koranen där, ja, som går ungefär så här, att vi erbjöd ansvaret till himlarna och jorden, men de avböjde det och människan tog på sig det. I sanning, människan är orättvis och ovis. Alltså det var människan som i sin dumhet egentligen och i sin ignorans tog på sig ansvaret. Vad är då ansvaret? Jo, ansvaret är den fria viljan. Att människan skiljer sig från djuren framförallt genom att vi unikt i skapelsen har en fri vilja. Vi kan välja i varje livets situation hur vi ska handla. Djuren följer sina instinkter. De har inte detta ansvar som vi har. De är inte skyldiga för sina gärningar. De handlar enligt en instinkt som Gud har lagt in i dem. Och vi kommer också tala lite grann om vad man har för syn på djuren och djurens intellektuella och känslomässiga liv och så vidare. Men det som skiljer oss från djuren är alltså inte i första hand att vi kommunicerar på ett sätt som djuren inte gör, eller att vi har känslor på ett sätt som inte djuren, eller att vi skulle ha en själ och djuren inte skulle ha en själ. Utan det som skiljer oss är att vi har en fri vilja, vilket djuren inte har. Vi har alltså ett större ansvar än vad djuren har. Ett moraliskt ansvar, det här moraliska perspektivet rör oss. Så människan då, så som varande Guds khalifa eller ställföreträdare på jorden, vi har alltså ett stort ansvar. Vi kan genom vårt handlande påverka inte bara vårt eget liv och vårt eget öde så att säga, utan hela jordens öde också. Det ser vi ju verkligen väldigt tydligt idag på hur det ser ut i världen, och som tveklöst är till väldigt stor del människans göromål och resultat av människans val och handlingar. Så det här ansvarsperspektivet är väldigt viktigt. Och sen är det då upp till människan. Vi har tagit på oss ansvaret, vi har sagt att vi tar det här liksom, vi klarar av det här jobbet. Och då är det alltså vårt ansvar att uppfylla det på bästa sätt. Att bära detta ansvar och att utföra detta företrädarskap eller ställföreträdarskap på det bästa sätt. Och om man gör det, då är man den ädlaste av Guds skapelser, den bästa av Guds skapelser. Då kan man nå oanade höjder i moralisk och andlig utveckling, eller refinement om ni vill, förfining. Men det finns inga gränser för hur hur fullkomlig eller långt man kan utvecklas som människa. Men det finns heller kanske i stort sett inga gränser för hur lågt man kan sjunka heller. Så antingen tar man upp det här ansvaret och man höjer sig liksom högre än de högsta. Människan blir bättre på så sätt än änglarna till och med. Men man kan också genom att inte uppfylla sitt uppdrag eller sitt ansvar och strunta i andra och bara lyssna till sina lägre, eller så vi kallar dem för, sina materialistiska begär utan att bry sig om det moraliska perspektivet också, så att bli lägre än de lägsta. Det finns en berättelse om en from och lärd muslimsk man som någon för att håna honom frågade: säg mig, är du bättre eller den där hunden som springer där? Och hund kanske ni känner till, att i många muslimska kulturer så ser man hunden som någonting ganska dåligt liksom. En hund är ett ganska illa skällsord för många muslimer då. Även om det rent teologiskt är inte något större problem med hundar. Så tanken var ju då att om man svarar att jag är bättre, då kan han gå runt och säga att den här mannen säger att han är bättre än andra. Liksom. Om man säger att jag är sämre, då kan man säga att han är sämre än hundar, det erkänner han till och med själv. Så han var i en liten prekär situation, hur skulle han svara på den här frågan? Och då sa han så här, jo, om jag uppfyller mitt ansvar och handlar på ett moraliskt sätt, då är jag bättre än den här hunden. Men om jag inte gör det, och jag förgriper mig mot andra och inte uppfyller andras rättigheter och så vidare, då är jag i sanning sämre än den här hunden. Så det beror på. Så vi kan bli bättre än de bästa, vi kan bli sämre än de sämsta. Det är vårt, så att säga, öde att ha detta val. Det finns ett citat här som tillskrivs Ali. Ali är profeten Muhammeds kusin och också en av de fyra kaliferna, alltså de som närmast efterträdde profeten och blev muslimernas både andliga och världsliga ledare efter Muhammed. Och han är också en väldigt viktig person, framförallt inom Shia-islam. Och han tillskrivs det här uttrycket då, att ett vild och våldsamt rovdjur är bättre än en orättfärdig och självsvåldig härskare. Så människan blir alltså, kan man mycket väl vara, stå lägre än djuren, eftersom man kan sänka sig lägre än djuren. Vi kan då som människor också lära sig mycket av djuren. Vi kan titta på dem som ett exempel. Här finns en annan uttalande, också tillskrivs just den här Ali, där han säger att var som ett bi. Allting som han äter är rent, eller det äter är rent. Allting som det lämnar ifrån sig är sött. Och den gren som den sitter på bryts inte av. Alltså ett bi är liksom, det är idealet hur en människa ska vara. Vi ska bara äta det, av det rena och det fina. Vi äter bara pollen, det kanske renaste av det renaste. Och det som bit lämnar ifrån sig, det är också sött, honungen. Så det vi lämnar ifrån oss ska vara sött. Det betyder inte våran urin och våran avföring, utan det betyder det vi gör och det vi säger, de orden som vi lämnar ifrån oss ska vara sött, och våra handlingar ska vara söta. Och när vi sitter ner någonstans på en gren, så ska vi inte sitta så hårt och våldsamt och klumpigt så att vi bryter av det. Man ska inte gå fram genom snårskogen och bryta grenar och kvistar, utan man ska smyga fint på tå så att man inte förstör någonting för någon. Alla djur, precis som människor, är en del av, vi skulle kunna kalla det för Guds familj, och det mänskliga, det är det skapelsesamfundet. Det finns i Koranen till exempel att de här om djuren, det kallas, de är samfund som ni själva, liknande er själva. Så precis som det finns mänskliga samfund och sammanslutningar av människor, så är också djuren ett samfund. Det står i Koranen ungefär så här, att varenda djur som går på jorden, varenda fågel som flyger på sina vingar, är samfund liksom ni. Så de är också grupper, de är också har också ett berättigande. De har också en plats i skapelsen. Profeten Muhammed brukade säga att den som är god mot Guds skapelse är god mot sig själv. Alltså att om vi skadar någonting av Guds skapelse, så skadar vi till syvende och sist bara oss själva. Och att vara god mot Guds skapelse är att vara god mot sig själv, och naturligtvis att vara god mot Gud också. En av profeten Muhammeds samtida, en av hans lärjungar kan man säga då, faktiskt den som har berättat allra mest om vad profeten har sagt och gjort. Han berättar om någonting som hände en tidigare profet. Alltså, ofta så har Muhammed sagt att det fanns någon bland de tidigare folken, alltså de tidigare olika profeterna. Det finns en syn i islam på att det finns en kontinuitet i profetskapet, att Adam var den första profeten som kom till jorden, och sen Abraham och Ismail och Isak och Jakob och Josef och David och Salomo och Mose och Aaron, alla profeter till Muhammed. Så han berättar om någon tidigare profet, icke namngiven här, som blev biten av en myra. Och i vredesmod så beordrade han att hela myrboet eller myrstacken skulle brännas. Så man brände den här myrstacken. Då tillrättavisade Gud den här profeten med de här orden: bara för att en myra bet dig, så har du bränt ett helt samfund som prisade mig, säger Gud. Alltså de här myrorna ser som att de prisade Gud och sjöng Guds lov. Och vad gav dig rätt att bränna ett helt samfund, ett helt samhälle bara för att en enda myra bet dig? Och det finns många liknande exempel också. Så det är den grundprincipen, kan man säga, att djuren är en del av Guds skapelse liksom vi. De har en plats på den här jorden precis som vi har, och de har rättigheter precis som vi har. Och vi har ingen rätt att förgripa oss på dem. Vi har ingen automatiskt företräde framför djuren på något sätt. Och vi har ingen rätt att skada någon annan, vare sig människa eller djur. Djuren har en form av intelligens, djuren har kommunikation, både sinsemellan, mellan djuren och Gud, och mellan djuren och människor. Det sägs i Koranen, används om bina, när Gud inspirerade eller la instinkten eller lärde, om ni vill, bina att samla pollen och göra honung, så används uttrycket, samma uttryck som när Gud inspirerar sitt gudomliga budskap i de olika profeterna. Ordet är wahi, alltså revelation. Så det står i Koranen, God revealed to the bee, att Gud uppenbarade för biet att det skulle åka på sin herres vägar, alltså flyga runt och samla bollen runt omkring från olika växter och sen göra honung av det. Så det förutsätter ju att kunna ta emot det här, att kunna förstå denna uppenbarelse, förutsätter också ett mått av intelligens. Så alla djur tillskrivs någon form av intelligens och ett, vad skulle man kunna kalla sig, ett medvetande helt enkelt. Det finns tydlig bevis, kan man säga, både i Koranen då och i profetens uttalanden, som visar på att det medvetande som djuren besitter, det är högre bara än en instinkt och intuition, utan att det finns någonting som till och med går över instinkten, att de har ett högre medvetande än bara. Djuren är alltså inte maskiner. Det finns ju en ganska vanlig syn, har funnits länge i västvärlden, och väldigt långt faktiskt till ganska nyligen, att djuren är maskiner, och djuren bara liksom, ja, de funkar som maskin, de bara reagerar på stimulation. Men det ställer inte islam på, utan djuren har ett medvetande, de har en consciousness. De har också känslor, vilket vi också kommer in på senare. Och alla är på något sätt upptagna med att prisa Gud och sjunga Guds lov. Det är bara egentligen människor som kan välja bort det. Människan kan välja att prisa Gud eller att inte prisa Gud, men allt annat förutom människan, det prisar Gud i hela skapelsen. Så de är på det sättet mera muslimer än vi människor, om man säger så. En muslim betyder ju en som har böjt sig för Guds vilja, en som överlämnar sig åt Gud, och på det sättet ser man att djuren överlämnar sig. Det finns en så kallad hadith, alltså en tradition där profeten Muhammed säger att kunu mislattayr, ni ska vara som fåglarna. De ger sig ut på morgonen hungriga, och de kommer tillbaka på kvällen mätta. Och de har alltså full tillit till Gud. Fåglarna har full tillit till Gud, och de får sin försörjning bara från Gud. De har tillit till Gud. Så det är en sån här exempel på hur vi ska lära oss av djuren också. Och det finns många liknande, som jag sa tidigare. Så man då säger att det har blivit etablerat att alla olika djurarter, de är samfund precis som det mänskliga samfundet, så kan man då också dra slutsatsen att alla varelser på jorden har en gudagiven rättighet att ta del av jordens resurser också. Det är någonting som vi allihopa delar, där djuren är våra medvarelser här på jorden och har alltså rättigheter precis som vi har dem. Det finns alltså ingenting som gör att, som skulle säga att vi har rätt att ta del av allt det goda här på jorden, men djuren inte skulle ha det. Och att man får i man får av Gud i proportion till vad man gör. Man läser lil insan illa ma sa'a, står det i Koranen, att människan får bara det hon strävar efter, till exempel. Och det är inte bara för människan naturligtvis, det är för alla. Och på många ställen när det berättas i Koranen, för att det berättas väldigt ofta i Koranen, liknelser om jorden och vad ska jag säga, Koranens verser beskriver Guds godhet mot hela skapelsen. Om hur Gud har skapat träd och växter och frukter och allting. Och då står det väldigt ofta i det här sammanhanget. Som ett till nytta eller till gagn för er och för era djur. Så Gud har inte skapat frukter och träd och växter och alltihopa det som finns här och vatten och allt. Bara för oss utan även för djuren. Så allting som är skapat för oss. Så att säga mänskliga djur och för alla andra djur också. Det är inte unikt bara för oss. Ja. Wal arda wada'aha lil anam, står det på ett annat ställe, att Gud har lagt ut jorden, eller Gud har placerat jorden för djuren, så inte bara för människan. Så då kan man då fråga sig, när vi som människor då tillgodoser våra behov och vi tar det som vi anser oss behöva från den här jorden och vi låter det gå ut över andra varelser som också har ett medvetande, som också har känslor, som också är kognitiva varelser. Är det deras öde då? Liksom? Är det som att det var skrivet för dem så de skulle, deras lidande så att säga stod skrivet och vi inte har påverkat det? Det kan man heller inte säga i synen. Visst finns det en syn inom islam. Man har en tro på, man brukar säga att man har en tro på ödet. Det stämmer inte riktigt. Men det finns något som kallas för takdir. Eller, ja, att allting står skrivet. Men det betyder inte att inte vi har ett ansvar. Och inte heller att vi påverkar. För allting som vi gör. Det påverkar inte bara oss utan även djuren och hela resten av jorden. Det finns en vers i Koranen. Jag tycker den är en underbar vers i Koranen. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Att oreda, förgörelse har trätt fram på torra land och över havet på grund av människornas gärningar. Så det är ofta vi gör någonting som människor, vi gör val, vi missbrukar den fria vilja som Gud har begåvat oss med, och det går ut inte bara över oss själva utan också över djuren. Så man kan inte bara säga, jo men deras, det stod skrivet i. Skyll inte på mig. Skyll på Gud. Det är liksom inget försvar att säga att djurens lidande är någonting som inte kan lastas oss, utan det kan vi lastas för. Det finns en del här om djurförsök och sånt. Det är väl ganska självklart i det här perspektivet att inte vi har rättigheter som människor att använda djuren som försöksdjur. Och liksom experimentera på dem. Det står som en sammanfattning på en ganska lång sak här som jag tyckte jag ska nästan läsa nästan ordagrant här, som jag har hämtat från det här pappret här. Att det som är viktigt att förstå när det gäller att använda djur för djurförsök är att samma moraliska, etiska och lagliga regler borde appliceras i behandlingen av djur. Precis som man applicerar i behandlingen av människor. När man behandlar djur och människor, det är samma regler som gäller. Det är samma principer man måste följa. Det är samma etiska, moraliska och juridiska frågeställningar man måste ta ställning till. Det är liksom ingen skillnad där. Att man skulle ha rätt att göra någonting mot djur bara för att de är djur. För att enligt islam så är allt liv heligt. Och har rätt att skyddas och bevaras. Profeten Muhammad har sagt att han till exempel att vem som än dödar även en sparv, en småfågel av något slag, eller till och med mindre än det, utan att den förtjänade det, kommer att bli frågad av Gud om det. Alltså Gud kommer att fråga honom om det. Vi kommer att ställas till svars för det på domens dag, om vi har dödat ett djur, även så lite som en småfågel, eller ännu mindre, en insekt till exempel. Utan att de förtjänade betyder liksom att man gjorde det kanske i självförsvar, eller det var en mygga sitter och sticker eller gör så här, det är kanske en sak. Men bara för sitt nöjes skull till exempel, eller bara av obetänksamhet, så kan man ställas till svars för det. Å andra sidan, den som förbarmar sig även över en sparv och räddar dess liv, honom kommer Gud att visa sin nåd på domens dag. Det här är också ett citat från profeten Muhammed. Och det följer egentligen att allting, precis som allt annat islam, hänger det också med att göra med varför man gör någonting. Att spara ett djur därför att man respekterar det, och i förlängningen av respekt mot Gud, så är det en god handling. Alla handlingar står och faller med sina avsikter och intentioner. Det finns ju en vers i Koranen att om någon dödar en människa så är det som han hade dödat hela mänskligheten. Om någon räddar en människas liv, det är det som han hade räddat hela mänskligheten. Och det gäller också naturligtvis i förlängningen även andra levande varelser än människor. I islam så det finns en tro på eller ett koncept på en djävul. Inte som en motpart till Gud. Gud är allena och Gud är totalt unik och helt ojämförbar med någonting av skapelsen. Det finns inget dualistiskt perspektiv i islam. Islam är ju väldigt, väldigt monoteistisk religion. Det finns Gud och så liksom, that's it. Men synen på djävulen, synen på Satan är snarare som någon som av sin stolthet kanske, eller sin självgodhet, självupphöjande, sin vägran att just överlämna sig till Gud, tog på sig själv, kan man säga, rollen som den som försöker leda mänskligheten i fördärvet. Det finns berättelser, liknande berättelser som den som finns i Bibeln om Adam och Eva och syndafallet, och det här finns med, och hur det var liksom, djävulen på något sätt blev utkastad eller fördömd av Gud, bad om respit, fick av Gud respit till domens dag, alltså så länge världen kommer att fortsätta att existera, och då direkt på det, istället för att använda denna respit till att försöka erhålla Guds nåd och på något sätt bättra sig, så säger djävulen då så att jag ska göra allt vad jag kan för att leda människan vilse. Och jag ska påverka dem så att de följer sina fåfänga lustar. Och jag ska lära dem att kupera tamdjurens öron. Och jag ska inspirera dem att ändra i Guds skapelse. Alltså, i Koranen beskrivs det, så det uppdrag som djävulen har tagit på sig. Alltså det värsta egentligen man kan tänka sig. Det är absolut tvärs, mest emot den natur som Gud vill ha. Eller man ska säga, som är Guds avsikt, om man säger så. Bland det, så väldigt få exempel nämns, ett, att kupera djurens öron. Alltså att behandla och misshandla tamboskap och djur. Och att man ska förändra Guds skapelse, om man tänker på genmodifiering eller med kloning eller vad det nu är för någonting. Det är liksom, det är sataniskt, det är djävulskt enligt Koranen. Det är alltså emot naturen, också, emot det som är det naturliga sättet att leva. Och även om det då finns, vi kommer in på ett annat område här, och det är alltså i vilken mån man kan använda sig av djuren som finns runt omkring. Har vi tillåtit sig att döda djuret till exempel för vår föda? Har vi tillåtit sig att använda djurens hudar för våra kläder och så vidare då? Och där finns det väl, kan man säga, att det finns ett koncept att i den mån det finns ett reellt behov, så har Gud gett oss en slags nåd att gå så långt som att till och med döda djur för våran föda. Men det begränsas dels i relation till det behov som finns där, och dels att just det är en nåd. Det är ingen självklarhet. Och därför när man ska slakta ett djur enligt islam, så måste man göra det i Guds namn. Vi kommer in på det lite senare också. Men det gäller också då när man får man använda läder, får man använda djurskinn och så vidare då. Och den traditionella synen i islam, får man säga, den har varit att, ja visst, det är klart liksom, vem skulle soppa oss och göra det? Men lite mera, går man lite mer på djupet, då kan man se att ja, så länge det finns ett behov, men finns det realistiska alternativ, så kanske det här behovet inte längre är lika självklart. För det som kan bli tillåtet bara för att det finns ett verkligt behov, det upphör också att vara tillåtet och lovligt när det här behovet upphör. Så vi står och faller egentligen med huruvida det finns ett verkligt behov eller inte. Och det kan man ju då ifrågasätta det. Och det kommer in en ganska intressant slutpunkt här faktiskt. Om det överhuvudtaget då med äta kött eller inte och så vidare. Men här gäller det då till exempel elfenben. Behöver man elfenben? Finns det något alternativ? Ja, det finns syntetiska material. Det finns plast. Det finns vad ni vill. Behöver man använda olja, allting liksom, eftersom man idag och har gjort i långa tider då dödar djur naturligtvis bara för olja eller bara för deras hudar eller bara för deras päls eller bara för deras betar eller vad det nu är för det, eller döda noshörningar för deras man tillskriver deras horn liksom medicinska egenskaper och så vidare liksom. Är det okej att göra så? Finns det utrymme för det? Kan man försvara sitt beteende på det här sättet? Och då blir det, får man att säga, i historiens gång svårare och svårare att göra det. Så även om man i en tid, kanske en förfluten tid, har kunnat på viss mån kunna kanske rättfärdiga det och hitta någon slags förmildrande omständigheter när det gäller, så blir det svårare och svårare att kunna acceptera dem inom ramen för islams teologi eller vad man ska kalla det för. Det finns verser där på Hanbereda Mohammed på sin tid förbjöd att använda hud eller skinnet av vilda djur. Så tamboskap som man slaktar för födan, det är en sak, men vilda djur, framförallt kanske om man tar rovdjur eller de stora katterna, det är liksom lejon eller tiger eller leopard eller gepard var ju vanliga djur på den tiden, så finns det alltså inte alls någon självklarhet att det är helt okej att använda det. Profeten Muhammed förbjöd att använda huden eller vilda djurs hudar som kläder, och på ett annat ställe att använda dem som mattor eller att lägga på golvet. På samma sätt har profeten sagt: rid inte på sadlar som är gjorda av silke och inte heller på sadlar av leopardskinn. Så det finns återigen här liksom många sådana här aspekter på det att profeten Muhammed, och det talar vi alltså redan om 600-talet. En annat sätt som människan missbrukar djuren, det är ju att hetsa djur mot varandra för sitt eget nöjes skull. Och där är det solklart att inom islam finns absolut inget utrymme för att hetsa djur eller ha någon form av, om det är cockfights eller vad det nu är för liksom olika hundar som ska slåss med varandra eller någonting sånt. Det är väldigt klart. Det finns inget som helst utrymme för det. Och det finns till och med uttryckliga uttalanden från profeten Muhammed också, att han har förbjudit människor att hetsa djur att slåss med varandra, mot varandra. Så kommer vi då in på det här med att äta kött. Och det är ju ett område som blir väldigt aktuellt eftersom man talar framförallt då om slaktmetoder och om den så kallade halalslakten av det som många ser som problematisk. Och där kan man då säga att det finns verser i Koranen och det finns uttalanden från profeten Muhammed som man skulle kunna använda som argument för vegetarianism eller till och med veganism då, liksom att nu åt Muhammed visserligen kött vid vissa tillfällen, men de var väldigt sällan. Muhammed själv kanske åt kött typ någon gång var tredje månad eller något sånt vid något tillfälle. Det var inte så att han åt kött varje dag eller på något sätt uppmuntrade det. Men det ansågs som någonting som var lovligt, och det finns till och med tillfällen när man uppmuntrades att slakta ett djur och dela ut köttet, framförallt till fattiga och behövande, och så att säga dela med sig av det och föda hungrande människor genom att slakta ett djur. Men det finns också verser man skulle kunna använda som starka argument mot att mörda någonting, döda någonting, eftersom det ordet som används är ofta det som betyder en levande eller en varelse som andas, liksom living breathing being. Så det betyder inte bara att det är förbjudet att döda människor, det kan lika gärna betyda att det är förbjudet också att döda djur som ju också andas. Det är en annan sak, en parentes kanske här. Men om man då accepterar för ett ögonblick i alla fall då att det anses vara tillåtet enligt islams principer att för människan att döda djur för sin föda, så det är för det första begränsat till en del typer av djur, inte alla djur, utan det finns vissa typer av djur, det som vi skulle kalla för tamboskap och en del av de vilda djur som liknar dem. Men när det då gäller det så finns det väldigt starka riktlinjer för hur det här ska gå till när man slaktar ett djur. Och det finns en väldigt känd hadis där profeten Muhammed säger så här, att Gud har föreskrivit det som kallas för ihsan, alltså att göra gott över allting. Så om ni måste döda en levande varelse, ett levande djur, så gör det på det bästa sättet. Och när ni slaktar ett djur så ska ni använda den bästa tänkbara metoden. Och var och en av er bör se till att hans kniv är ordentligt skarp eller vass, så att han orsakar djuret så lite lidande som möjligt. Nu fortfarande på 600-talet, det får vi inte glömma bort. Det fanns inga elchocker, det fanns inga andra slaktmasker eller någonting på den tiden. Utan vad profeten Muhammed påbjuder här är att använda den minst obehagliga slaktmetod som finns. Det är självklart, man kan inte döda ett djur utan att förgripa sig på det. Man kan inte slakta ett djur utan att döda det. Liksom. Det ligger så att säga, på något sätt i sakens natur. Och därför är det väldigt, egentligen väldigt konsekvent att vara vegetarian eller vegan. Rent principiellt sett, det är tveklöst. Men i det här perspektivet att man skulle kunna få slakta, så är det alltså det minsta möjliga skala som överhuvudtaget går att åsänka. Därför finns det andra väldigt tydliga saker. Till exempel att profeten Muhammed har förbjudit att låta djur vänta på att slaktas. Alltså slaktfoller, eller det står en hel grupp djur, alla väntar på sin tur för att bli slaktade, det är förbjudet. Profeten Muhammed har förbjudit att man slaktar levande varelser som är bundna. Att man binder upp eller på något sätt spänner fast djuren och slaktar dem. Han har förbjudit. Profeten Muhammed såg en man som höll på att vässa sin kniv. Eller bryna sin kniv. Framför det djuret han skulle slakta. Inför djurets åsyn. Då sa Muhammed så här. Har du för avsikt att mörda det här djuret två gånger? Alltså två gånger om. Alltså en gång genom att slipa kniven framför det. Och en gång genom att skära av dess... Skära halsen av det. Så liksom det, två gånger, det blir liksom ett dubbelt lidande då. Att du ska liksom först få låta djuret stå och vänta på det här och ha en aning om att du ska liksom skära av halsen på det. På ett annat ställe så tillskrivs Imam Ali igen då, som alltså är en viktig person i islam för både shia och sunni muslimer, att slakta inte får i åsynen av andra får eller något djur i åsynen av andra djur. Så oavsett, alltså även om man då skulle acceptera att enligt islamprincipen så finns det utrymme för människan att slakta djur för att äta deras kött, så finns det absolut inget utrymme för att ha den typen av slakt och den typen av storskalig slakt som man har på alla slakterier. Säg med det slakteri i världen där man inte slaktar djur i andra djurs åsyn. Ja, det är nästan det är svårt att tänka sig. En gång såg Omar, en annan stor person i islams historia, den andra kalifen efter Mohammed, alltså den som efter Mohammed när han dog så efterträdde han av en som heter Abu Bakr. Efter ett par år, när han gick bort så efterträdde han i sin tur av en som heter Omar. Han sa, han såg en man som höll på, som hade ett får som han tänkte slakta och som underlät att ge det vatten att dricka. Han tänkte liksom, när jag ska ändå ska slakta det, varför ska jag då liksom låta det dricka vatten? Han tyckte kanske det var slöseri. Och då spöade han faktiskt upp den här mannen. Det står så, han spöade upp honom. Han sa, gå och vattna, och djuret alltså ger det vatten ordentligt när dess tid är att dö. Din bonde eller något liknande. Liksom. Alltså... tyckte det var väldigt osiviliserat och okultiverat att man inte kunde låta honom få det sista dryckvatten, klunkvatten i alla fall. På samma sätt så uppmuntras hela mänskligheten i Koranen att äta av det som är rent. Kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba, står det. Ät av det som vi har gett er för er försörjning, säger Gud i Koranen. Halalan tayyiban, lovligt och rent. Och då är frågan, vad är tayyib, vad är rent? Och där kan man då säga att det kan man översätta som bra, eller rent, eller hälsosamt. Och det menas både i liksom ett fysiologiskt perspektiv och också ett moraliskt perspektiv. Och då gäller det liksom att titta på det större perspektivet. Och där kan man återigen finna väldigt starka då argument för att det enda konsekventa är att vara vegetarian, eller kanske till och med vegan. Eftersom som världen ser ut och som i den det antal som mänskligheten har uppnått, det antal individer som mänskligheten har uppnått, så om det ska vara rent och om det ska vara hälsosamt, om det ska inte bara för människan, för individer, utan för hela jorden, så kan man ju verkligen ifrågasätta om liksom, är det okej att äta kött, är det okej att man ska använda 1000 gånger så mycket resurser för lika mycket kalorier och lika mycket proteiner som man skulle kunna göra. Liksom. Eller fisken i havet för den delen. Det är en annan sak. Allt havet, det står i Koranen ganska tydligt att havets vildebråd är lovligt för er. Men det finns ju också gränser där naturligtvis. Va? Och det finns ju ingenting som säger att det är i helhet med Koranens principer eller med islams anda att fiska slut på alla bestånd. Liksom. Det kan inte finnas några som helst liksom, försvar för det. Så man kan säga när det gäller då slaktmetoderna så finns det då det här som profeten har sagt att man ska göra lidandet så litet som möjligt för djuret. Då finns det då det här med men ofta brukar man ju likställa då halalslakt med att slakta utan bedövning. Men finns det någon försvar för det egentligen? Och det, om man går in och tittar på det ordentligt så är det väldigt svårt att hitta försvar för det. Tvärtom så ser man att muslimska auktoriteter genom tiderna och inte minst i senare tid har kommit med starka rekommendationer, till exempel så här, att ha bedövning före slakten med elchock, står det här. Om det kan bevisas, eller om det kan påvisas att det minskar djurets lidande, så är det lagligt under förutsättning att det utförs med den svagaste elström som gör djuret omedelbart medvetslöst och att det vare sig dödar djuret, alltså genom själva elchocken, eller gör så att köttet blir skadligt för den som ska konsumera det. Och det här är alltså en så kallad fatwa, eller ett utlåtande, ett juridiskt, om ni vill, utlåtande från en muslimsk auktoritet. Vilket man då kan säga att i ljuset av det här och just av massa andra saker som jag kanske inte går in på, för det är ganska, blir ganska långrande, ganska mycket, det blir väldigt tekniskt om man säger så. Så finns det alltså egentligen inget försvar för den här synen att vi måste kräva som muslimer att vi ska få slakta utan bedövning. Tvärtom, om man ska titta på vad principen säger, så ska ni överhuvudtaget slakta, så ska ni göra lidandet så litet som möjligt för djuret. Och då finns det då något, alla metoder som minskar djurets lidande vid slaktögonblicket är alltså helt förenliga med islam, snarare påbjudna av islam än förbjudna av islam. En annan sak, ett annat sätt på vilket människan använder och ibland naturligtvis förgriper sig på djuren, det är att använda dem som dragdjur, och riddjur och lastdjur. Där har profeten Muhammed sagt, till exempel, när han en gång såg en smal kamel, smal alltså mager kamel, som var så mager att magen nästan nuddade ryggen på den, alltså den var alldeles utmärglad snarare, så sa han till den som ägde den här kamelen: frukta Gud när det gäller de här stumma djuren. Och rid dem bara när de är i stånd att ridas, alltså när de är så pass friska och starka att man kan rida dem. Och låt dem gå fria när det är tid för dem att vila sig. Så att låta sina djur vila sig, att ge dem ordentligt med mat, att inte rida dem när de inte liksom klarar det, att inte lasta dem mer än vad de klarar, att inte låta dem eller tvinga dem eller försöka tvinga dem att dra mer än de klarar av. Det är någonting som Muhammad väldigt ofta understryker. Och just att de här djuren är stumma, de har ingen röst. De kan inte klaga. De kan inte gå till någon instans och uttrycka sitt missnöje över hur de vill behandla. De har inga fackföreningar. Ja, det skulle vara djurens rätt då. Men så det är ännu viktigare, alltså det är inte bara liksom lika viktigt som när det gäller människor, utan ännu viktigare att man fruktar Gud, att människan själv tänker efter. Det är vårt ansvar, det är helt mitt ansvar. Djuren kan inte ens föra sin egen talan, och då är det ännu viktigare att vi inte förgriper oss på dem. Och det är ju någonting som man, om man tittar, alltså, det som man hela tiden måste påminna sig själv om, som tycker är jätteviktigt för att förstå det här, och så tror vi som muslimer kanske är väldigt dåliga på att överhuvudtaget ens är varse de här sakerna och bryr oss om dem, så att vi hela sig till precis. På medeltiden, på 600-talet, säger Mohammed det här. Hur mycket mer borde vi inte tänka på de här sakerna? Hur mycket mer borde vi inte förstå de här sakerna idag? Med all den information som vi har, med all den kunskap, framförallt detaljkunskap när det gäller psykiskt kontra fysiskt lidande till exempel, och alla sådana saker, både när det gäller människor och djur, som vi har nu. Vi borde vara mycket bättre rustade att vara ännu mer måna om att inte förgripa oss på djur, snarare än tvärtom. Så det är det man måste komma fram med hela tiden. Det här är någonting som en människa uppmanade andra människor att göra på 600-talet. Med den kunskap som fanns då, den förståelse som fanns då. Så hur mycket större vore inte vårt ansvar var idag i så fall. Man kanske inte kan tänka sig att man på 1600-talet skulle rimligtvis förstå speciellt skillnad med just med psykiskt lidande och som, att verkligen vad det kan göra så i spelplan. Nej, men det är det jag menar, då är det ju bara ett så mycket större ansvar. Men det finns många sådana också i fall när det gäller, så här säger det Mohammed också till exempel. När ni färdas genom grönskande land, färdas långsamt så att era kameler kan få beta. Och när ni färdas genom ett torrt land eller ett uttorkat land, snabba på hastigheten lite grann så att inte djuren hinner bli hungriga på vägen. Så man färdas snabbt där det inte finns någonting för djuren att äta, så färdas man långsamt där de har någonting att äta. Och sätt inte upp, slå inte upp era tält för natten, eller slå inte läger för natten på de intrampade färdstigarna eller stigarna. För de är, eller på, ja, på stigar, för de är färdvägar för nattdjuren. Alltså när man ser liksom var djuren går någonstans själva, de gör sina stigar. Man får inte som muslim, så har alltså profeten förbjudit oss att vi ska slå läger på en sådana stigar som djuren använder på nätterna. För det orsakar dem obehag och det stör dem i deras beteende. Då tvingas de att liksom, ja, ta ställning till det och hitta en annan väg runt och allting. Liksom. Så man ska inte ens göra så. En väldigt viktig sak i islam, kanske det allra mest centrala i islam när det gäller vad man förväntas göra, de olika religiösa plikterna, det är att man ska göra en speciell typ av bön 5 gånger om dagen. Ni känner till det. Det är en viktig av islams 5 pelare. Man ber 5 gånger om dagen. Man ska göra den här bönen. Det är väldigt viktigt att man gör den i sin tid. Trots detta så säger profetens samtida att när vi var ute och färdades med profeten och sen när vi stannade någonstans för att ha rast, så brukade vi inte säga våran bön tills vi hade lyft av bördorna från våra kameler och sett till deras behov. Alltså först när man slår läger, det första man gjorde var att om det var några kameler som hade packning på ryggen, då lyfte man av deras packning. Man såg till att de hade mat och vatten och allting ordentligt. Sen tog man sig tid att utföra bönen, trots att alltså bönen anses vara så väldigt viktig. Man kunde tänka att när vi blir väl kvickt så gör vi det här sen. Nej, först ser vi till djuren, sen så gör vi våran bön. Och det finns många, många mer liknande saker om det här. Överhuvudtaget att på något sätt behandla djur med utan omtanke, och naturligtvis då är så mycket värre då med grymhet, är någonting som inte är tillåtet i islam. Så här står det här till exempel att undvika fysisk grymhet räcker inte. Mental grymhet eller står faktiskt mental grymhet är lika viktigt. Här har vi ett exempel. Du frågade om det, vad du frågade om det nu. Här är ett exempel på det, för att en gång så var profeten Mohammed då på resa. Det är en av hans samtida som berättar det här igen då. Vi var på resa med profeten och han lämnade oss för en stund. När han var borta, han gick på toaletten eller gick för någonting annat. Men han var borta så såg vi en fågel. Det är en fågel som kallas homara, jag vet inte vilken fågel det är. Som hade 2 ungar, antagligen någon typ av hönsfågel då, som inte flög, som hade 2 ungar. Så vi tog ungarna från den. Fågelmamman, nej det kan de måste förlåta, de måste vara trygga. Vi såg en fågel som hette Humara som var med sina 2 ungar. Och vi tog 2 ungarna. Och fågelmamman, hon kretsade runt oss i luften och slog sina vingar i sorg eller i upprördhet. När profeten kom tillbaka och sa: vem har skadat den här fågelns känslor genom att ta dess barn ifrån den, eller dess ungar ifrån den? Who's hurt the feelings of this bird? Det här översatt, men jag vet inte vad arabiska originalet säger exakt, men alltså det är upprört den här fågelns känslor genom att ta det ifrån den dess unga, frågade profeten då. Återlämna dem till henne. Och det är liksom inte att skada fågeln på något sätt fysiskt, men tog ungarna ifrån henne, det störde henne. Ja, det upprörde henne. Det var en slags fysisk eller en slags psykologisk eller mental tortyr, om man säger så. På samma källa säger också att en gång så var det en man som tog några ägg från ett fågelbo. Profeten såg till att äggen lämnades tillbaka till fågelboet. Återlämnades och återbördes till fågelboet. På samma sätt så finns det ett av två av de kanske mest kända historierna när det gäller islam och djur överhuvudtaget. Det är två. Det är ett tillfälle när profeten berättar att det var en kvinna som kom till helvetet. Tanken på ett paradiset helvetet, det kan man diskutera separat vid ett annat tillfälle. Men alltså det betyder alltså att man har gjort någonting väldigt allvarligt naturligtvis om man anses komma till helvetet. Bara för att en katt som hon hade inlåst, och hon gav den inte mat, och hon lät den heller inte, släppte den heller inte fri så den kunde skaffa sig mat själv. Bara för den här, en from kvinna som gjorde allt annat som förväntas, gjorde alla sina böner och allting, men bara på grund av denna katt som hon vare sig själv gav mat eller lät den skaffa sin egen mat, så kom hon till helvetet för det. På ett annat ställe så berättas då om en, i vissa versioner är det en kvinna, i andra versioner är det en man, i många versioner är det en prostituerad kvinna till och med, som fick Guds förlåtelse och kom till paradiset bara på grund av att hon gav en hund vatten att dricka. Hon såg en hund som var törstig och det fanns en brunn, det fanns inte ens någon hink i brunnen. Hon tog sin stövel och firade ner den i brunnen och tog upp vatten med sin stövel i brunnen och gav hunden vatten att dricka från sin stövel. Och bara på grund av denna enda handling så förlät Gud henne allt dumt hon hade gjort och lät henne komma till paradiset. Det berättas alltså som tillskrivs profeten Muhammed också att han har berättat. För att uppmuntra då genom att locka med Guds belöning kan man säga, eller att hota med Guds straff då för respektive vara god eller elak mot djur. En annan, som en kontenta kan man säga, finns en känd samling av sådana här profettraditioner som heter Mishkat al-Masabih. Lampornas nisch ungefär. Som en samling av olika kända hadith-samlingar, eller ett urval kan man säga. Där drar man slutsatsen då efter några sådana här citat från Mohammed. Att en god gärning mot ett djur är lika god som att handla gott mot en människa. Medan att utföra en grym handling mot ett djur är lika dåligt som att utföra en grym handling mot människor. Och att godhet mot djur belönas med belöningar i nästa liv. En annan sak till exempel att fånga fåglar och hålla dem i bur utan någon speciellt ändamål, det också anses vara en grym och onaturlig handling. Det fanns vissa traditioner innan islam, i förislamisk tid, i den politistiska religion eller brist på religion som var rådande i det samhälle där Mohammed föddes och växte upp. De innebar ibland att man helt enkelt misshandlade djur eller väldigt grymma handlingar mot djur som var i deras religiösa handlingar. Och alla sådana handlingar var stoppade liksom och fördömdes i islam. Till exempel så har profeten förbjudit att man slår djur eller att man brännmärker djur i ansiktet eller pannan till exempel, så man brännmärker djur. En gång såg profeten en åsna som hade blivit brännmärkt i pannan. Då sa han: må Gud förbanna den som har gjort det här. Det var ett väldigt starkt uttryck. När profeten utvandrade från Mekka till Medina år 622, alltså i mitten av sin profetgärning, då såg han en människor där brukade skära av kamelernas pucklar och fårens svansar, alltså levande djur. Profeten beordrade att den här barbariska handlingssättet skulle slutas. Och alla de här typen av på engelska kallas för vivisection, när man tar någon kroppsdel eller tappar blod eller tappar löp eller vad det är någonting från levande djur. Liksom. Att profeten beordrade att man skulle sluta med alla sådana här handlingar. Återigen, det här är på 600-talet som profeten sa, alltså förbjöd vivisection. Alltså. Det är inte ens förbjudet i EU idag. En annan sak är att även om man slaktar ett djur så är det väldigt viktigt att man ser till att djuret verkligen har dött innan man sen börjar stycka upp det. Där har också profeten sagt att låt djurkadavret kallna till exempel innan ni börjar skära i det och så vidare. Att man inte verkligen, även då fast man har slaktat djuret, gör sig, alltså försäkra sig om att det här djuret verkligen är avlidet innan man gör någonting ytterligare. För så illa anses det vara liksom att börja stycka ett, eller skära i ett och karva i ett levande djur naturligtvis. Och även om det i princip är nästan dött om man säger så. En annan sak som var vanlig på profetens tid och som säkert finns mycket idag också, det var att när man skulle sälja, framförallt om man skulle sälja kameler eller kor, kanske den som ofta var i kameler, men eller kor eller kanske getter, så underlät man för flera dagar kanske, eller flera omgångar, att mjölka dem så att de skulle bli ordentligt stinna liksom, och djuren alltså, djuren spända och överstinna, för att det skulle se ut som de gav mer mjölk än de egentligen gav. Och det här är ju naturligtvis orsakat väldigt stort lidande för djur. Det är också någonting som profeten Muhammed har fördömt, liksom, att man gör det. Att man inte mjölkar djuren när deras tid är inne att mjölkas, bara för att de ska se ut att de har mer mjölk. Och det kan man ju säga, det kan man ju också förlänga då, om man vill, liksom, till att det borde också då vara lika fel att avla fram djur som ger vansinnigt mycket mjölk, mera mjölk än som de mår bra av att ge, till exempel när det gäller kor eller jätter, framförallt kor är väl vanligt. I England är det också vanligt med jätter som ger vansinnigt mycket mer mjölk. En get i England mjölkar ofta lika mycket som en ko här. Liksom. Det är inte klokt egentligen. 10 liter på en dag för en get, kan du tänka dig. En annan sak, till och med så långt som profeten har sagt, att på något sätt vanställa ett djur, det tål inte profeten. Han har sagt så här om hästar: klipp inte hästens lugg, för dess ställning, dess respekt, dess heder, om man skulle kalla det, sitter i dess lugg. Eller dess man, för den skyddar den. Eller dess svans, för det är hästens flugsmälla. Eller flug... vifta, liksom att vifta bort flugen. Så inte luggen, för det är liksom det är att förnedra hästen. Inte manen, för den använder den, manen skyddar hästen. Och inte ens svansen heller, för den har den att vifta bort flugen. Så det är inte ens så långt, tycker profeten, att man skulle gå med djur. Så kommer vi in på det här då. Vi har ju redan talat om det här med att äta kött och att slakta och så vidare. Och så finns det då alltså vissa högtider när man uppmuntras som muslim eller islamisk, uppmuntras att slakta. Det finns i stort sett, kan man säga, i princip en slaktehögtid som är vid tiden för pilgrimsfärden. Även de som åker på pilgrimsfärden, som alltså tilldrar sig en gång varje år, så uppmuntras man där att slakta djur och dela ut köttet till fattiga och behövande. Och det kan man ju tycka är väldigt grymt mot djuren då. Och där är det intressanta då, ställningen är det att slakta djur som är uppmuntrat, eller är det att de djuren som man slaktar, att man delar med sig av deras kött till fattiga behövande som är uppmuntrat? Är det frågan om slakta djur, liksom att det bara ska flyta blod, eller är det frågan om att man ska föda människor, liksom, att man ska ge människor mat att äta, liksom? Framförallt att slakta djur och sen bara låta köttet till ingen nytta, liksom. Det är ju ännu värre naturligtvis då, för det är ju, förutom att det förgripar sig på djur, så är det också en slöseri med resurser som inte heller naturligtvis accepteras eller tillåts på något sätt. Och här kommer det in då en, och säkert flera andra naturligtvis, men här citeras en lärd muslimsk auktoritet då, som säger så här, att det kanske, jag vet inte när det här var, det var ett tag sedan, det kan komma en tid när muslimer måste ersätta riten som innebär slakt, alltså offer, slakt av djur, med andra metoder för att ge allmosor. Så det är en annan sak där, liksom, som tiden utvecklas då, okay, liksom på 600-talet och kanske många århundraden efteråt, så var det en sak att slakta djur och dela ut deras kött till fattiga och behövande. Idag kanske det finns, man får titta sig över, liksom, hur rimligt är det och hur länge ska, liksom, är det kanske andra saker som borde ersätta det här. Så det finns också ett utrymme där för utveckling, liksom, för andra annorlunda perspektiv inom islam. Så det betyder liksom inte att man måste äta kött, liksom, för muslim. Får man vara vegetarian och muslim? Ja, det får man naturligtvis. Det finns liksom ingenting som säger att man måste äta kött. Och som jag sa, profeten själv åt ju faktiskt väldigt sällan kött. Någon gång om året kan det bli. Så överhuvudtaget att respektera djur, respektera hela den naturliga balansen, försöka upprätthålla en balans, så gäller det att ha ett ekologiskt perspektiv till och med. Det gäller allting, det gäller inte bara djur, det gäller växter också, det gäller träd. Muslimer har av profeten Mohammed till och med under krigstillstånd förbjudits från att skövla grödor till exempel, eller hugga ner träd i onödan. Om man hugger ner ett träd så måste man plantera ett träd. Och då ska det ändå man hugga ner för att något syfte inte är onödan heller. Profeten Muhammed har sagt till och med så här, att även om du finner dig själv på domedagen och du har ett palmskott, en palmplanta i handen, så plantera den. Liksom. Du håller på att plantera en palm och domedagen infaller, så ska du plantera färdigt först. Innan du bryr dig om resten av vad som händer. På samma sätt att förgifta brunnar eller att döda boskap eller andra djur och sånt, även under krigstillstånd, det är inte tillåtet. Vi har redan talat om att hetsa djur mot varandra, men också att använda djur som sport, alltså jakt för sport, jakt som en fritidssysselsättning. Där har profeten också sagt en hel del. Han förbannade de människorna som tog någonting levande bara på skoj, alltså som fångade djur bara för sin egen underhållning. Profeten förbjöd bloodsports, alltså bland annat jakt då, liksom, som nomaderna bland annat på den tiden brukade utöva. Profeten har sagt, använd inte levande varelser som måltavlor till exempel. Och profeten förbjöd att man använde djur som måltavlor, man sedan använde dem att sikta och skjuta på. Jakt för föda är en sak, men jakt för sport och nöje finns absolut inget utrymme för, enligt ett islamiskt perspektiv. Ja, det finns mycket mer man skulle kunna säga, och det finns säkert mycket man skulle kunna säga och kanske borde säga som inte jag har sagt heller, men det här jag får nöja med det här i alla fall. Jag tycker det blir en liten sammanställning av vad islam säger om djurens rättigheter och hur vi som människor, med den ansvarsställning vi har gentemot de andra djuren på jorden, bör förhålla oss till våra meddjur helt enkelt här på Guds jord. Tack så mycket.